Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Det är snart 1,5 år sedan som jag la upp ett nytt avsnitt. Många av er har frågat vad status är på podden och sanningen har varit och är väl egentligen fortfarande att jag faktiskt inte riktigt vet. Kommer det att komma nya avsnitt varje eller varannan vecka? Nej, absolut inte. Kommer det att komma något nytt avsnitt? Men jo, bevisligen eftersom det är det som ni lyssnar på just nu. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 255 av podcasten Husky. Allt efter att tiden gick så märkte jag även att min egen prestationsångest ökade för varje gång tanken dök upp. Att om jag nu skulle släppa till avsnitt, ja, då måste det ju verkligen bli någonting utöver det vanliga. Så därför blev jag otroligt glad när Protector Winters hörde av sig med ett litet förslag som liksom gjorde att alla bitarna plötsligt föll på plats. Ett samtal mellan snowboardåkaren Jesper Landmark, Protector Winters ordförande Joel Lundberg och klimatpsykologen Carly Andersson blev ju exakt det Dream Team som jag eftersökt. Samtalet och ämnet likaså. Tyvärr så är det viktigt, akut och angeläget. Ett stort tack till Burton som stod värd för den här lilla panelen. Och givetvis ett stort tack till alla er som lyssnar. Utan att lova för mycket så känns det ändå just nu som om jag har ett eller två avsnitt kvar i mig. Läs mer om det här avsnittet och om alla tidigare avsnitt på huskypodcast.com.
Snyggt.
Men okej då och välkomna till den här unika inspelningen och samtalet hos Burton och med Protector Winters och Carly Andersson från klimatpsykologerna och Jesper Landmark, snowboardåkare. Hur mår ni?
Mår fint.
Bra.
Verkligen.
Ja, jättebra.
Väldigt bra.
Verkligen.
Superkort, den jag hörde sist var Joel från Pau.
Just det.
Vad heter du egentligen?
Egentligen?
Joel från Pau.
Ja, men precis. Joel Lundberg heter jag.
Och det här samtalet, det kommer ju vara ett Joel-segment, ett Carly-segment och ett Jesper-segment. Så att ni kommer få höra mer av Joel, ni som inte kan få nog av honom. Och nästa, Carly.
Vem är du? Carly Andersson från klimatpsykologerna.
Kommer att komma ett Carly-segment också, helt enkelt. Och sist men inte minst, Jesper Landmark.
Jajamän.
Leksing.
Exakt, Dalmas.
Jag som är från Ludvika, jag kallar ju alltid Siljansdalarna är ju de riktiga Dalarna. Och alla andra dalfolk är ju avundsjuka på er.
Ja, alltså,
ni är ju Dala
Adel. Det finns inte mycket bättre.
Nej, det är otroligt vackert.
Ja, det är den här hatproblematiken vi har med Mora, men annars är det ingen fara. Men nej.
Det var du som tog upp det.
Ja, exakt, det går inte att inte göra det.
Jag har ju fått allt mitt intresse för hockey kliniskt bortopererat. Hur ligger det till Leksand-Mora? Spelar ni i samma...
Nej, vi har ju inte det, som tur är. Nej. Vi är faktiskt bättre.
Okej.
Så det är fantastiskt. Än så länge. Vi har inte varit det tidigare.
Nu har vi ingen här från Mora som kan försvara sig.
Exakt.
Vi får dubbelkolla. Faktachecka detta.
Kötta på extra mycket nu. när jag har chansen.
Det här är nytt för mig, att det finns hierarkier inom Dalarna. Jag har bara sett det som en stor, sammansvetsad, mysig...
Du, det är en stor, olycklig familj.
Ja. Otroligt. Ja.
Butikschefen är från Mora då, har du kommit fram. Så att nu kommer Jesper kommer bli petad efter detta.
Ja, jag vet.
Om vi ska börja med Jesper-segmentet då.
Nej, man.
Om du presenterar dig själv på en tråkig middag när du hamnar bredvid någon som inte vet vem du är.
Oj. Nej, men som sagt, jag är uppvuxen och född i Leksand. Jag åker snowboard och tävlar för Sveriges landslag. Representerar både Burton och Pau. Så jag har två äldre bröder som fick mig att börja åka snowboard. Både mamma och pappa är väldigt involverade inom snowboardvärlden och Sverige. Men spelar mycket fotboll och golf på sommarna och så.
Snowboarden räddade dig från golfen?
Ja, men lite så. Det var antingen att bli miljonär eller att åka snowboard. men det är jäkligt kul att åka snowboard. Det är det.
Ja, men det är
det. Nej, men jag har gått 4 år i Malung, som de flesta som tävlar. Och sen så, nu på senare tid, så bott lite olika. Bott upp i Sälen, hemma i Leksand igen, och sen så reser vi en del på vintern och tävlar.
Vad hemma backen i Leksand?
Granberget. Den är fantastisk. Vi hade under en liten längre tid, eller ja, högstadiet, 3 år, hade vi en liten backe mitt i Leksand. Och den var bara en park. Och sen så lades den ner. Vi var tillbaka där jag var när jag började åka snowboard, i Granberget. Där det var en pipe förut, finns det nu en väldigt bra park. Mm. Och den är grym nu på tidig vinter när man kommer tillbaka och ska börja åka snowboard igen. Och så innan de större backarna har fått upp sina stora hopp, så är det fantastiskt att vara där när det är som kallast.
Men är det där liksom, så är bristen på höjdmeter, är det en liten framgångsfaktor för att bli en tekniskt avancerad och duktig? Som
jag vet inte, jag tror att lätt tillgängligt med många laps. Det är det som är
Och då får man liksom åkkvalitet. Liksom. Inga köer.
Inga köer, du får åka mycket snowboard och du kan välja lite där i alla fall. Du kan välja att åka i parken och du har ett berg att åka på också. Och du kan hitta lite roliga vägar ute i skogen och så. Det finns allt möjligt. Och jag tror att det är därför det är många duktiga snowboardåkare som kom från Leksand och har gjort det under tiden.
Och liksom, vad är snowboardåkningen för dig idag? Liksom, vad är det, om du bara... Vilken åkning är det som du brinner för? Liksom?
Inom snowboard så pratar vi ofta om att vi vill ha alla tre olika segment. Så man vill kunna tävla, du vill kunna filma både street och backcountry. Men just nu så är det mest fokus på tävlandet. För att sen kunna göra båda sakerna. Och... Jag har tävlat en del världskupper och nu är jag och tävlar lite i Europacup. Och så försöker ta mig uppåt igen till världskuppen. Mm. Så det är där vi håller på just nu.
Har du något sånt här, det är inte alltid kanske lätt att hitta ett sånt. Och man behöver kanske inte ha ett sånt. Men har du så här något, och det behöver inte vara en sekund eller ett ögonblick. Utan kanske någon slags episod.
Nej, men
i ditt liv.
Jag när du liksom det. Den är jättesvår.
Ja, jag förstår det.
Eftersom att jag nämnde tidigare att jag har mina två äldre storebröder som alltid har varit med mig sedan jag var liten. Men det är ett moment som jag tänker på i alla fall. Och det är inget speciellt snowboardmässigt. Men det är att pappa som åkte skidor, den enda i familjen som åkte skidor, höll mig i selen i alla fall när jag var väldigt liten.
Och då stod du på brädan?
Ja, jag har alltid åkt snowboard. Jag har aldrig ägt ett par skidor. Så det har alltid varit snowboard. Ja, jag tycker att det har varit väldigt, väldigt kul. Och jag kan liksom inget annat. Jag har testat att åka skidor någon gång, men jag kommer knappt upp i liften. Så det är svårt att välja ut ett riktigt enbart segment. Men just att jag har haft dem och åkt med och tagit lärdom av hela tiden. Mm. Tittat upp på lite äldre åkare.
Nu sitter vi här i ett sammanhang med Protect the Winters och klimatpsykologerna. I samma del av en kampanj som Protect the Winters gör, och det är valår och så vidare och så vidare. Kopplat då såklart till klimatet och klimatförändringarna. Hur länge har det varit alltså varför har du valt? För det finns ju många skid- och snowboardprofiler som inte är kanske aktiva som ambassadörer, och du är ambassadör nu för Protect the Winters och så. Så liksom, varifrån kommer det här engagemanget?
Liksom, nej, men det började just med Protect the Winters, började det för lite mer än ett år sedan. När jag fick göra ett samarbete tillsammans med Burton, och att Burton har mycket samarbete med POW. Och vi gjorde en grej uppe när det inte var några festivaler under årets session, så var tillsammans med Fricky och gjorde den. Och på den vägen så blev det att man fick vara mer involverad och lära sig mer om vad själva POW innebar. Hur vi ska kunna ta det in i våran värld och lära oss mer hela tiden.
Men är det liksom någonting som du har sett nu när du tänker tillbaka på det? Liksom, hur du kan på något sätt koppla och tänka liksom hur vintrarna var förut och vad du har sett och vad du har hört kontra hur det är idag och liksom så här, i kombination med nyheter och sånt.
Jag började åka till Alperna när jag var ungefär 14-15 år. Det är ett tag sedan nu, när jag är 23, det är nästan 10 år sedan. Mm. Och det händer mycket på 10 år, absolut. Och sen så när man är där ganska tidigt på säsongen och åker ner till Schweiz och får se hur glaciärerna smälter och att det blir mindre åkning och att man inte kan åka dit lika mycket, och det blir inte samma slags åkning som det har varit tidigare. Och det är ju saker man har lagt märke till, men sen så efter att gymnasiet... När gymnasiet blev klart och att man började inse vad man ville vara och vad man förstod, vad innebörden var till att det faktiskt ändras, och de här årstiderna som kanske inte har varit så konstanta som det har varit tidigare. När jag var liten, långt innan man började resa, med att ha haft de här stora vintrarna med mycket snö bara utanför fönstren i Dalarna, och sen så har det varit jättesvårt att få snö nu senaste åren bara. Så man blir ju väldigt jag vet inte, sentimental eller vad man ska säga, om att det är jag kan tänka mig att det är svårt för de som är unga nu och inte riktigt har sett det. Som att man...
Och då är ändå du i mina ögon.
Exakt, jag är väldigt ung. Och då tänker jag bara på de som går i mellanstadiet nu, ja, som precis. Kanske inte alls har fått sett så mycket. Och det är ju, de är ju fortfarande barn, men man märker ju saker. Och det tror jag mycket man har lagt märke till, hur mycket det faktiskt ändras även här hemma.
Men är det liksom också i sån grad att du liksom på något sätt tänker så här, om du tänker på din framtid och den här sporten, den här passionen du har, liksom, kan du vara liksom så här, ja, om snabbspola framåt 5-10 år liksom, så här, kan du vara typ orolig och tänka hur fast ska det här
absolut
lösas liksom?
Jag kan vara väldigt orolig och vi är så beroende av snö. Så det är jätteviktigt att vi börjar prata om det, och att man redan har börjat prata om det, och att man lär sig mer hela tiden, och att folk i våran ålder, min ålder och ännu yngre, ser det som en självklarhet att göra åtgärder som hjälper naturen och hjälper att vintern ska få vara kvar.
Nu är det inte meningen att du ska sitta här som någon slags ensam representant för hela så här landslags- och professionella skid- och snowboardindustrin. Men...
Men nu gör jag det.
Ja, nej, men vad... För den är ju inte, det är ju inte en vad kan man säga, en sfär som är helt utan kritik. Liksom.
Det
blir ju liksom så här lite motsägelsefullt nästan när det är sport som är väldigt beroende av en årstid och temperaturer och sådana saker, och sen så ser man om det är tävlings liksom the circus liksom som reser runt, och kanske inte alltid på så håll, det kanske inte görs på fullt så hållbart manera.
Nej, verkligen.
Men hur liksom, dels kanske dina egna tankar kring det, men så också även hur går snacket inne i, när man är inne i bubblan så att säga?
Nej, men i utvecklingslandslaget som jag representerar och är med i, så pratar vi mer om det än någonsin, gör vi. Och vi försöker hela tiden att hitta en bra lösning till att resa mellan de olika tävlingarna på bästa sätt. Och eftersom att vi bor lite högre upp än många andra länder, när mina tävlingar är nere i Europa, så har vi lärdom att ta av de länder som bor där nere, som kanske inte behöver använda sig av flyget, men det ska inte behöva betyder att vi heller inte kan resa klimatsmart. Och att kanske åka ner, stanna kvar där nere och resa under längre tid. Och om tävlingarna är mellan 3-4 veckor så behöver man inte åka hem emellanåt. Och att man kan ta tågen som är där nere istället för att ha hyrbilar och sånt som faktiskt är väldigt smidigt att göra, speciellt nere i Europa.
Men det är liksom en förändringsprocess som du ser ske?
Mm, absolut. Och det är både på gott och ont, för att vi bokar en hel del själv. Och då gäller det bara att boka på bästa möjliga sätt. Och försöka nu som med mig som är representant för båda delarna att kunna vara en liten en mittendel för det, som kan göra en bra plan inför kommande säsonger hela tiden. Och försöka på de bästa möjliga sätten resa på ett klimatsmart sätt.
Alltså bara för att nu är ju du så att säga, du tävlar och du är liksom en professionell snowboardåkare, men bara för att man är det behöver det ju inte vara liksom en välja att bli någon slags förebild och profil. Liksom. Det är inte givet att du måste, det är ingen som förväntar sig att du måste så här, ja, men aktivera dig i sådana här initiativ som exempelvis Protect the Winters och så. Liksom, kändes det ändå naturligt för dig att göra det?
Det gjorde det, absolut. Men vi har pratat och vi har hört från landslagsledningen håll nu i 3-4 år tillbaka att de berättar alltid för oss att det är många unga som ser upp till er och ni är de som kidsen kollar på, och man har kanske inte riktigt själv förstått innebörden i det. Och sen så med att man hamnade in på PAO och kunde bli en ambassadör för dem har gjort att man har någonting väldigt viktigt att förmedla, och då känner man också att det blir ännu viktigare om man märker att folk lyssnar på vad man säger och kidsen kommer fram och frågar om allt möjligt och vem man är, och man märker att folk ser en. Och då är det ännu viktigare att man har någonting bra att säga till dem. Och det har varit väldigt naturligt att bli en ambassadör för någonting nu som man verkligen förstår och brinner för.
Är det någonting som Joel eller Kali vill grilla Jesper med?
Jag tyckte det var så himla intressant så att du minns från när du var liten, liksom att det är så himla stor skillnad med bara 9-10 år.
Ja, verkligen.
Och så tänker du på de som går i mellanstadiet nu. Och då var det som att jag började, liksom, shit, de tycker att du är jättegammal nu. Liksom. Du är en sån gammal farbror som bara, på min tid när jag var ung, då var det snöande upp till fönstret.
Kallar ni det där att skotta snö?
Exakt. Och det känns så otroligt sjukt att du ska vara 23 år och vara en gammal farbror. Liksom.
Ja, det går så fort.
Ja. Och samtidigt så här, ja, men ganska viktigt att kunna prata med dem om det. Och att de också har någon som tar deras perspektiv på allvar. För det är alltså många ungdomar idag, eller barn, har ju inte så många vuxna omkring sig som faktiskt bryr sig om det där.
Nej.
Så tänker jag få ha en förebild som är engagerad och som pratar om det. Det kan vara jätteviktigt. Det var ingen fråga, förlåt. Det var jag bara
jättesnälla ord.
Du har inte pratat på så lång tid, så du kände att du var tvungen att liksom
fylla upp lite.
Precis. Ja. Och det är ju en bra grej som Protect the Winters gör också, och har gjort ända sedan första gången jag började höra om dem. Det är att de lyckades bygga det här som ett brand, liksom, som Burton, eller som ett varumärke. Liksom, som någonting som man
cool.
Instinktivt tyckte att det var coolt. Man bara, shit, pow, vad fan är det här? Liksom, den här snöflingan. Så, där bara. Så man kollade upp, vad är det här för någonting? Så det är typ, jag tror att jättemånga ville kanske, det var viktigast först att få get the sticker, få klistermärket, och sen så bara, men vad betyder det här då? Ja, bra. Och det är en väldigt bra approach de har tagit, men det kan vi kanske prata
så
om.
Så var det väldigt mycket för mig när jag var i högstadiet och bara tyckte att såg vissa representanter från USA och sådana som jag kollade på som åkte snowboard på samma sätt och Brock Crouch som har varit ambassadör för PAO eller är fortfarande, och han är lika gammal som mig, men han har jag sett upp till jättemycket, och så tycker man att det blir coolt på det sättet, och sen så vill man själv representera dem och så förstår man innebörden i det, och då får man en helt annan syn på det och faktiskt förstår hur mycket det betyder.
Men Kali, du gjorde en så snygg övergång själv. Vi har kommit till Kali-segmentet, och i det här sammanhanget så måste du först också definiera dig som friluftsperson.
Oho, okej.
Du kanske inte är en sån.
Jag har alltid liksom velat vara ute. Alltså, mm. Jag är uppvuxen, mina första år bodde jag på Rimersholme i Stockholm, som är liksom en liten ö utanför Södermalm, som då var, alltså det var inte så coolt som det är nu att bo på Söder när jag var ung. Och där fanns det typ inte så mycket natur, men det var nära vattnet, och jag har liksom
badbryggor.
Ja, verkligen. Mycket badbryggor. Och sen så fanns det typ några träd som kallades för naturrutan dit vi gick med dagis. Wow. Och liksom lärde oss om löv och sånt. Och det var typ de bästa dagarna. Alltså jag och min kompis brukade typ gå till någon, så här, några buskar och leka i de där buskarna hela dagen. Och, så här. Och sen så flyttade min familj ut till Järfälla, som är en förort utav Stockholm, som är lite mer så här radhusområde, typ villa. Och där fanns det lite mer större träddungar som jag hängde i hela tiden.
Det var liksom större mina naturrutor.
Större naturrutor och naturtrianglar. Och det var mina bästa lekar. Liksom. Mm. Och sen så är inte jag... Jag är inte uppvuxen i det sammanhanget som har liksom någon stuga i fjällen eller har det som tradition. Och så så att jag har inte... Jag typ åkte lite skidor när jag var liten och... Pappa är från Ångermanland, så vi har hälsat på släkten där och åkt till Halstabacken. Men inte, jag är inte en så här vintersportare eller utrustningssportare på det sättet.
Men du är välkommen ändå.
Ja, men tack.
Det finns hopp.
Ja.
Utrustningssportare, ett härligt uttryck. Ja. Du fångade någonting. Ja.
Men klimatpsykologerna, det är ju det som har fört dig hit i alla fall.
Mm.
Vad är det och hur kom det till?
Jag började jobba som vanlig psykolog. Jag jobbade som på ett sjukhus med smärtpatienter. Och sen så började jag efter att ha märkt att de här patienterna blev inte direkt färre. Utan det som vi gjorde var att vi hjälpte dem att få bättre livskvalitet. Men det kom hela tiden nya patienter. Och de gamla som dök upp ibland och liksom på återträffar och sådär. De hade gått tillbaka till sina jobb och hade samma problem igen. Och att jag började förstå mer och mer att det är systemet som har förstört dem eller sabbat deras kroppar. Det var mycket kvinnor, mycket så här, låglöne yrken. Och det bara kändes som ett så här evighetshjul som jag egentligen bara deltog i att försöka så här, piffa upp lite grann. Och samtidigt med det så hade jag visste ju om klimatförändringar och miljöproblem, men jag hade väl som de flesta liksom hållit det lite vid sidan av. Men började känna att det var svårare och svårare att blunda för systemfelen som finns i vårt samhälle. Så både liksom hur vi behandlar människor, men också hur vi behandlar naturen, som jag tyckte mycket om.
Släpp ner oss i en tidslinje här, vad pratar vi för år?
Ja, men det här var väl kanske en process som började så här 2010. Mm. Då läste jag, eller jag läste faktiskt någon kurs på universitetet samtidigt som jag pluggade, typ 2004. Det var liksom min första så här miljökurs som jag läste. Mm. Men sen typ 2015, då blev det ohållbart. Och då bestämde jag mig bara för att jag får säga upp mig. Och jag hade kvar ett litet brödjobb liksom någon dag i veckan. Mm. Och sen, jag bara måste göra någonting för miljön och klimatet. Men jag är psykolog, jag kan väl ingenting om det. Och nej, jag kanske får plugga hållbar utveckling, tänkte jag. Eller något så här, någon annan blir miljöexpert.
Får bli ingenjör.
Liksom. Ja, precis. Och sen tänkte jag ändå så här, men kanske att en psykolog kan ha någonting med det här att göra. Och så började jag läsa på det som fanns liksom, av miljöpsykologisk forskning och hur beteende funkar i större skala. Och insåg att jag har nog ganska mycket med det här att göra. Kanske mer till och med än vad vissa ingenjörer kan ha. Alltså det är beteendeförändringen som är det viktiga. Det spelar ingen roll om vi har all kunskap men det inte sker någon förändring.
Okay.
Så då började jag jobba lite grann och liksom föreläsa i de sammanhangen som jag var i. Och det spred sig mer och mer. Och sen så träffade jag Frida och Kata som hade gjort precis samma sak på sitt håll. Vi kände inte varandra innan, men vi hittade varandra i ett forum på internet för psykologer som gillar miljön. Typ. Och då startade vi klimatpsykologerna tillsammans. Och ja, det var 4 år sedan. Jag vet inte, någonstans där.
Och ni skriver böcker. Du har varit med och skrivit egen bok väl. Du har en podd också. Du är för du kollega.
Precis. Ja, men vi skrev en bok ganska direkt när vi startade. Fick vi ett bokkontrakt, en fråga liksom, om vi kunde skriva en bok om det här. För det fanns ingen bra bok på svenska. Så det gjorde vi. Och det var ju också superbra. För då var vi tvungna att läsa på precis allt som fanns för att kunna göra ett urval. Så. Men nu har jag också... Ja, jag har också en podd. Och det beror på att jag satt en dag på mitt kontor och var lite så här... det här är en ganska jobbig fråga. Det är egentligen ingen som orkar med jobbiga frågor nu för tiden. Jag skulle behöva en komiker. Och så sa jag det högt. Så här, jag behöver en komiker. Då var det en frilanskollega som satt bredvid mig och bara... jaha, ja, jag har en komiker. Och så fick jag träffa Elin som jag har podden med, Elin Almén. Som
jag har känt från Svenska Nyheter.
Ja, precis. Som jobbar på Svenska Nyheter. Mm. Och just en stand-up-komiker också. Mm. Så vi sökte ett stipendie och fick det. Och så började vi göra en podd. För att min tanke var liksom att det här kommer inte att gå om det bara ska vara så gravallvarligt. Människor har alla tider skrattat åt det värsta. Liksom. Det är som man har hanterat och stått ut med saker. Men det måste vi få göra åt den här frågan också. Men det görs inte så mycket.
Nej.
Så ja, klimatkänslor heter den. Om det är någon som behöver skratta lite grann. Det, för mig har det varit extremt terapeutiskt i alla fall. Mm. Man borde egentligen inte gå till en psykolog utan till en komiker med sina problem.
Men om du skulle säga... tänk dig att du är någon slags fysikprofessor i någon amerikansk film och du har en stor, inte whiteboard, utan griffeltavla framför dig. Och så ska du skissa upp så här byggstenarna till förändrat beteende. Dum jäkla fråga. Vad definierar ett förändrat beteende? Det är ju ett såklart att beteendet förändras. Men vägen dit liksom, kanske inte bara för en individ kanske, utan ur ett samhälleligt liksom, perspektiv, ett större grupp.
Oj, ja. Alltså det kommer verkligen bli en sån där professorteckning med massa pilar hit och dit och krumelurer. Så jag kan ju kanske välja
antingen
några.
En professorsteckning eller en sån där palmemordsdokument, en hysterisk människa som har dragit massa streck i sin lägenhet mellan olika så här tidningsurklipp.
Ja, just det. Ja.
Det blir kanske mer det.
Ja. Nej, men så kan det bli. Men alltså, ja, det finns ju såklart massa olika faktorer. Men man brukar ju prata mycket om så här, information, att vi behöver få ut informationen. Informationen är en ganska liten del. Alltså, det är många som har informationen men som ändå inte agerar. Ni känner säkert igen det, om att man så här, vet att man ska gå och lägga sig i tid. Gör man det? Nej. Och så vidare. Några av de starkaste drivkrafterna som vi har, det är dels konsekvenser. Vad blir det för konsekvenser? Ser man konsekvenserna och gör man det direkt eller gör man det på lång sikt? Ofta är det olika direkt och på lång sikt. Det är därför det är så himla svårt att navigera i vad man ska välja. Det kanske blir dåligt på kort sikt, men man råkar rädda världen på lång sikt. Och då kan det vara ganska motigt att göra de där grejerna som är obekväma. Sen vänjer vi oss alltid. Det finns något som heter habituering, som handlar om att man kan vänja sig vid nästan vad som helst. Och när man väl har gjort det, då är det nya normala. Och sen så är det nästan jobbigt att gå tillbaka till det gamla. Så man behöver inte oroa sig egentligen för att man kommer att göra den här förändringen och sen kommer man ha ett jobbigt liv. Men konsekvenserna styr oss, och då är det ju viktigt att till exempel politikerna vågar ge oss konsekvenser. Nu har det ju varit, bensinpriserna har ökat jättemycket, och i Sverige så har politikerna valt att hantera det genom att subventionera bensinen genom att alla som har en bil får extra
oavsett
pengar.
Oavsett vad det är för typ av bil, oavsett inkomst, oavsett var man bor, besinningslöst, en sån här t-shirt-kanon med pengar och bara...
Det är helt vanligt. Liksom. Och i andra länder så har man till exempel gjort så att man får pengar om man ställer av bilen.
Eller kollektivtrafiken kanske typ halveras.
Just det, exakt. Eller vissa, någon stad tror jag till och med, kanske på Nya Zeeland, som gjorde kollektivtrafiken gratis. Så det är ju liksom olika sätt att jobba med konsekvenser som våra politiker har tillgång till. Och som de kan vara rädda för, de styrs också av konsekvenser. Alltså det är jobbigt att vara politiker och bara råka ut för värsta hatstormen och sen också inte bli omvald eller riskera det. Sen är det nog oftast mer bråk inför en sån förändring än vad det kanske är efteråt. Men sen är det ju liksom en av de starkaste konsekvenserna, kan man säga, som vi människor styrs av, är, kan ni gissa?
Prestige.
Ja, är det men liksom så. Vad ska
grannar tycka?
Socialt tryck, liksom. Ja, det är så himla viktigt för oss. Och därför så är det ju också ganska jobbigt att vara den här obekväma som tar upp den här jobbiga frågan som ingen vill höra. Men sen när det väl slår över så kommer det ju bli tvärtom. Att det kommer vara obekvämt att vara den som flyger en gång i veckan. Alla kommer tycka att du är ett as. Liksom.
Men, och då för att så här glida in lite på Protecting Winters, då har ju de gjort det väldigt bra, för att då har det blivit liksom, alltså, då är helt plötsligt, man är den coola om man har den här tischen på sig liksom, och bär det här märket liksom. Och nu är det ju coolare att ta en topptur i Skräckefjällen än att så här, flyga till Japan typ. Lite skillnad på snökvalitet, men vad heter det? Nej, men, och det är ju, om man ska liksom ha ett outdoor-perspektiv på det, så det är ju, det sker ju en förhållandevis snabb förändring där. Jag vet inte vad jag ville komma med det.
Ja, men det låter ju skitsmart. Liksom, och det låter ju som att det inte heller är enda att man jobbar med coolhet, utan man jobbar också med just organisering, förbilder. Mm. Det är ju också coolt. Verkligen. Kanske. Ja, bra förebilder. Men att man också pratar med varandra. Mm. Och att man skapar nätverk och forum där man kan ha de här samtalen.
Nej, men verkligen. Jag tror inspirationskraften där tror jag är otroligt viktig. För att knyta an till det som Jesper sa förut. Om man tittar på hur Pau började. Pau är ju sprunget ur professionella utövare och industrin. Det är ju inte sprunget ur liksom vanliga människor, säger jag nu, inom situationstecken. Men det var ju där det började. Så att kärnan har ju alltid varit att vad ska man säga, hitta och informera och aktivera förebilder för att sprida inspiration. Att liksom få göra det, för att använda det uttrycket, göra det coolt, att göra rätt, tycker jag är ett så slitet uttryck, men att göra, ja, att ändra beteendet, att ändra hur man tänker, hur vi ser på saker som kan tyckas väldigt inrutade och väldigt cementerade. Börja se det på ett nytt sätt genom inspiration.
Men Protect Our Winters USA har väl haft det här superamerikanska uttrycket hot climate cool athletes.
Ja, precis, hot planet
cool athletes.
Till och med, precis. Exakt, det var en skolföreläsningsturné som har varit väldigt
populär. Ja, men det ringer ändå in någonting bra, liksom.
Verkligen.
Jag vet inte riktigt om jag bara ryckte dig off track i din lilla det här, när vi pratade om förändrat beteende, men jag tyckte ändå att vi landade i någonting, att det är liksom konsekvenserna måste tydliggöras, eller så att säga det här piskade moroten handlar det kanske om egentligen också.
Just det.
Och att socialt tryck kan ja, men det, att det är coolt att gå på topptur och inte coolt att åka helikopter till exempel.
Mm. Mm. Precis, och det, då kan man kalla det för sociala normer, liksom, det som styr oss. Men det snabbaste sättet att ändra sociala normer är genom lagstiftning.
Ja.
Så det är också bra att ha det.
Men då är vi tillbaka till så här, politikernas konsekvenstänk.
Ja, ja.
Koppla bort Twitter och bara just do it, är mitt råd.
Ja, men också att så här, de kommer inte heller kunna agera om inte vi ger dem konsekvenser. Så att vanliga människor har också jättestor påverkan, alltså mycket, mycket mer än vad många tror. Vi är väldigt dåligt utbildade i folkrörelser och demokrati i Sverige.
Gud, ja.
De flesta associerar nog, om jag säger att jag jobbar med klimatpsykologerna, så ser jag de flesta stenar till i, så säger de så här: åh, jag ser att de tänker liksom, åh, nu känner de sig dåliga, vad har jag gjort som är bra, vad har jag gjort som är bra? Aj, jag sopsorterar. Jättemånga som säger det. Och det känns väldigt sorgligt för mig, för jag bara, ja men bra, men alltså, det kommer inte att ta oss hela vägen. Liksom, det är synd att den associationen är så stark, att det liksom handlar om att, om ni, mina egna skuldkänslor dyker upp när jag hör talas om klimatet. Och så handlar det om att hantera dem, istället för så här, vad kan vi göra tillsammans?
Är det inte så att bara få sticka in där? Vi människor är ganska fogliga när någon pekar med hela handen. Det kan vi bara titta på pandemin. Hur snabbt vi rättar oss i leden med förändrade, liksom, förändrade regler för hur vi kan göra det ena och det andra. Och det är så här, vi rättar oss efter det. För det, vi vet att det är för det allmänna goda på något sätt. Vi gör det tillsammans, kollektivt, för att alla ska ha det lite bättre.
Ja.
Och skydda varandra. Och det är egentligen exakt samma princip som skulle gå att applicera på klimatkrisen.
Ja.
Men vi har inte riktigt kommit dit. Liksom.
Ja, precis. Så det, särskilt när det upplevs som rättvist, så är många villiga att acceptera sådana jobbiga, tråkiga förändringar.
Till skillnad från det här t-shirt-kanonen med bensinpengar.
Ja. Men nu har jag jättemycket.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
På kö i huvudet. Men, ja. Ett problem är väl, tänker jag, att det här, ja, men någonting som jag är jäkligt rädd för, det är det här post-truth era, att liksom sanningen i väldigt hög grad finns inte. Alltså, för du kan, det är så många olika läger som kan skapa sin egen, alltså citationstecken, sanning, så att säga. Mm. Och det blir så lätt att hitta någonting som är tilltalar mig och som jag tror på, och som bara, nej, men det här, det är bara klimat, ja, men vad vi kallar för klimatförnekare, så att säga. Och så det du säger, det här med liksom någon som typ pekar med hela handen, eller någon som kommer med en auktoritet utan att gravitera mot, så att säga, envåldshärskare, men liksom att, ja, men typ som under pandemin, vi lyssnar på forskare, vi har folkhälsomyndigheten, och ja, men det här är bra, det här är bra, och vaccinering och så vidare. Motsvarande skulle vara bra om det kom inom klimat, så att säga, omställningen till ett mer hållbart liv. Men det känns svårt att, eller jag har svårt att se det, eftersom det finns många olika tolkningar av detta också. Så det känns som, man kan ju tycka att det borde finnas en enhetlig forskning att luta sig mot, men tyvärr så motverkas ju den extremt mycket.
Ja, och det här, liksom, det här bromsas ju någonstans av vår oförmåga att hålla flera spår i huvudet samtidigt också. Ja. Vi kan inte processa att det pågår ett krig i Europa samtidigt som det är en klimatkris. Vi måste välja det ena eller det andra att fokusera på. Mm. För annars klarar inte våra hjärnor av det på något sätt. På samma sätt känns det som att våra politiker har inte det förtroendet för att vi klarar av det. Utan då blir det, och media hänger på. Liksom.
Ja.
Nu får det bara handla om en sak, allt annat får vänta.
Ja,
och det tror jag är jätteproblematiskt.
Och nu har vi precis lämnat godisförbudet på biosalongerna bakom oss. Det överskuggade då tyvärr den här IPCC-rapporten. Men
ja. Nej, men verkligen.
Det är, ja, precis. Alltså, hur kan man då få, för att kanske spola tillbaka lite till dig, Carly, liksom, att som sopsortering är väl ändå ett ganska bra exempel. Det är ju sån pytte handling. Men hur kan man, men det är ju fortfarande liksom så här, om en person gör det, men det handlar inte om det, utan det handlar om ett helt samhälle som ska göra det, då blir det ju liksom, i det adds up liksom, då blir det ju någonting i slutändan. Men hur, alltså, att kunna motivera fler att se storheten i det lilla, de här små handlingarna, för det är det som måste till också. Och det är väl också ett problem med den här omställningen, att det går inte att peka på, vi förbjuder det här ämnet, typ ozon och freon på 80-talet eller vad det var, och då blir det en förändring, en ganska snabb förändring, och så är det färdigt. Mm. Utan det är så här, men det är så här, vad vi äter, hur vi reser, hur vi konsumerar, hur vi rör oss, allt. Det är liksom så här, och det är ett jättestort problem, antar jag. Men allting går ju tillbaka till just de här små handlingarna som alla måste göra. Och det är svårt att få folk att lita på att deras små förändringar och handlingar ger någonting i slutändan.
Just det. Och inte ens små handlingar, utan det kanske ofta är ganska stora offringar också.
Men om alla, gör de små, så behöver, alltså, ju mer, om alla är på tåget, så behöver ju, alltså, då handlar det om, alltså, jag har svårt att formulera mig här, men ju fler människor som är med på tåget, desto typ mindre förändringar behöver vi kanske göra. Jag vet inte.
Ja, just det. Ja, men där kanske det blir viktigt att fråga sig vad som leder till systemförändring.
Mm.
Därför att det där är ett jättevanligt argument också, att man bara, många är frustrerade och liksom arga på varandra, för att man bara, men alla bara fattar det här, eller om du bara skulle göra som jag, så skulle det bli bättre, och så bråkar man så här. Men om man tittar historiskt, vad är det som har lett fram till stora systemförändringar, omfattande? Och då menar jag liksom inte att ett nytt parti kommer till makten, utan mer att så här, man gör en förändring i hur demokratin ser ut eller någonting sånt.
Mm.
Och då finns inte det här konsumentmaktsperspektivet med. som en förklaringsmodell. Och det här är något som sker hela tiden. Alltså systemförändringar sker. Det har skett i år, förra året, i olika delar av länder eller olika regioner i världen. Men det som alltid finns med som en viktig komponent, det är ju folkrörelser. Och att det är genom folkrörelser och socialt tryck på till exempel politiker och makthavare som vi uppnår systemförändring. Så jag tänker nu, tror jag, för jag tror jag tänkte mycket mer sådär förut att det var intressant med psykologi för att då kunde jag förstå hur jag kunde få någon att vilja sopsortera typ. Men nu tänker jag mer så här, hur kan jag få någon att inte tänka så mycket på sin sopsortering utan istället veta om att den har tillgång till de här alltså den har mycket mer makt om den börjar organisera sig eller göra saker ihop med andra. Så det är ju också beteenden. Det är de beteendena som vi behöver förändra först och främst. Som kommer, för att det kommer aldrig komma ett läge där det är så här, om alla bara gjorde det här så kommer det bli bra. Där alla faktiskt också gör det. För det är så, alltså det finns så mycket drivkrafter åt andra hållet. Samtidigt som vi uppmuntras hela tiden att, ja men till exempel flyga mindre. Så finns det jättemycket reklam för flygresor. Så det finns hela tiden olika saker som drar i oss. Så vissa kommer att dras över en gräns och andra över en annan. Så det vi behöver fokusera vår kraft på nu, det är att påverka politiker för att göra en lagstiftning som gör en rättvis omställning för alla, där man också kan ta med klimaträttvisa aspekter. Alltså där det är de som drabbas mest får lite lindrigare eller de får bättre, de får hjälp på olika sätt. Och de som redan har det ganska bra kanske inte behöver lika mycket stöd i det och sådär. Så att en av de viktigaste beteendena som vi behöver öka, det är organisering. Mm. Och därför tror jag att det, man ska inte ens, man behöver inte bry sig om de där små beteendena. Det kan nästan bli som en, alltså om man får någon att göra lite små grejer, så här, köp ekologiska bananer och ekologisk kaffe och sen så släcker du lamporna noga. Så här, då kan den personen få en upplevelse av att den har gjort ganska mycket. Men egentligen kanske den har gjort en promille av vad den behöver göra. Mm. Men det blir som en fribiljett då till att kanske synda lite. Det har man sett att folk som till exempel är tvungna att åka bil har ofta ganska dåligt samvete över det. Men om de sopsorterar också så har de mindre dåligt samvete. Mm.
Eller om de har en tygkasse.
Till eller en tygkasse, precis. Och det kallas för moraliskt rättfärdigande. Att man liksom får som en, ja, en fribiljett för att synda. Så att vi ska inte snacka om de små beteendena så himla mycket. Det är bra att göra dem. Och kanske framförallt tycker jag är det väldigt meningsfullt att göra dem. Alltså det är självklart att jag, nu sitter jag och säger att sopsortering inte ska prioriteras i klimatdebatten. Men jag sopsorterar ju allt jag kan. Därför att jag har ingen lust att slänga saker. Jag vet att det känns fel liksom, att kasta allting brännbart. Så jag gör ju alla de där grejerna ändå. Men jag tycker inte att debatten ska ligga där.
Nej. Ja, men det är intressant. Och för en annan grej som man ofta pratar om eller som kommer upp i debatten är också det här. Ja, men är det, man kan tycka att det är sjukt att vi som individer ska behöva liksom, typ läsa på om ja, men så här, ja, men bananer, frukt, grönsaker så här. Ja, men ja, den här är ekologisk, men ja, den har ju transporterats hit från freaking Nya Zeeland eller Brasilien. Då är det kanske bättre att köpa en typ industritomat ifrån Holland eller en, alltså liksom, men det är jag som ska behöva på något sätt fatta de besluten och lära mig allt det. Och liksom så här, aha, jag är shopaholic på Shine, men jag flyger inte liksom så där, men ja, dina handlingar kanske liksom leder till, men det vet man ju inte. Så då kan man ju tycka att ja, men då borde ju ansvaret mer ligga på ja, men vetenskapen i förlängningen, fast det är politikerna då så att säga. Så det här stora kontra, alltså var ansvaret ligger. Men då säger du kanske lite grann att ansvaret går, eller inte ansvaret, men att vägen är kanske från individen, det lilla, till det stora via folkrörelser. Det är liksom en tänkbar bra koppling så att säga.
Ja, men att man också där kan ha empati med de som inte orkar engagera sig eller kan engagera sig. Alltså, jag har jättemånga kompisar som är ensamstående föräldrar som jättegärna vill och har dåligt samvete för att de inte organiserar sig, men det finns inte det utrymmet just nu, det bara finns inte, och då kan man inte kräva av dem att du måste också vara en del av den här rörelsen just nu, utan ja, det kanske du kommer vara om 20 år när dina barn har flyttat hemifrån, och det är också bra liksom. Det är viktigt att tänka långsiktigt också, så att man får liksom en lite, jag tycker det är så jobbigt det här konsumentmaktsperspektivet, därför att det blir så spänt kring att alla måste anstränga sig direkt och nu, och alla kommer inte orka det.
Nej.
Och då blir det en frustration direkt. Så det är skönare att tänka så här att ja, men om 10% av befolkningen organiserar oss och pushar politikerna, då kommer vi ha fixat det här på 2 år.
Det är det du menar med det här att gå från att vara perfekta konsumenter till att bli aktiva samhällsmedborgare.
Ja, precis.
Väldigt bra.
Mm.
Ja, men det måste ju bli lättare att göra rätt. Liksom. Det är det som vill göra bra saker. Just nu är det ju verkligen, det är billigt och lätt att göra det som skadar planeten. Och det är svårt och dyrt att göra det som bevarar planeten. Mm. Så ser det ut nu. Det är, liksom, ja, det är en ganska hopplös sits att vara i som konsument också. Alltså jag vill, men jag har inte verktygen.
Mm.
Jag har inte informationen som kan ge mig insikterna att agera.
Liksom,
så det är så många steg i kedjan som fattas. Liksom.
Och det är så många aktörer som säger sig vara på den ena eller den andra sidan, som gör det på plattformar som är alltifrån demokratiska och som kan påverkas på så många olika sätt. Och sådär. Så att det är otroligt. Ja, det är minerad mark.
Ja, och det mest irriterande är ju att det är stora företag som får oss att, alltså, det är de som vill att vi ska fokusera på konsumentmaktsbeteendena. Alltså en av de här största, ni vet att man kan mäta sitt ekologiska fotavtryck. Och så kan man få reda på, liksom, har jag 10 ton eller 2 ton? Vi ska ligga på 1 ton nu för att vara i linje. Parisavtalet är jättesvårt att komma ner på 1 ton. Så kan man tävla mot sig själv. Och de som lanserade det var BP, alltså British Petroleum.
Ja. Det kallas väl för oljebolagens största framgång genom tiderna.
Ja, att skifta
perspektivet till liksom. Individen.
Ja. De vet att de kommer inte kunna komma vidare med sin klimatförnekaragenda.
Nej.
Men däremot kan de fördröja omställningen genom att få alla konsumenter att fokusera på sig själva istället för att gå samman och lägga ansvaret på till exempel BP då.
Eller det är så söndra och härska dessutom då. För då blir det ju, liksom, ju mer fokus på individen desto lättare är det att liksom, då blir det konflikter och tjafs.
Ja,
istället
exakt.
För att det ska bli liksom...
Ja. Så det där behöver vi liksom resa oss över och förlåta varandra för alla våra brister och gå samman i det större.
Verkligen. Och bara en kommentar där på det du sa, att vi måste bli, eller som ni båda pratar om, att vi måste bli så många för att det ska hända någonting. Men jag tror det är lättare än vad vi tror ofta att påverka politiker. Det finns ju ett talesätt att tyvärr tre mejl till en kommunpolitiker är en folkrörelse.
Mm.
Jag tycker det är något fint i det, att det är så här... Det behövs ganska små volymer av påtryckning underifrån för att politiker ska känna att oh, men gud, nu kräver de saker av oss. Herregud, nu måste vi göra någonting.
Uh-huh.
För de är vana att bara sitta där på kammaren och liksom, men folk verkar rätt nöjda. Uh-huh. För det är ingen som vågar höra av sig.
Ja, liksom. Jag har ändå också träffat en del politiker i jobbet och liksom försöker stötta dem på olika sätt. Och det som jag märker är att det finns ganska stor vilja att göra saker, men det finns... för mycket hinder, psykologiska hinder och liksom
byråkratiska
hinder. Ja, också, men och också så här bara, men vadå, det är ändå ingen som bryr sig om det här typ.
Exakt.
De behöver det här folkliga stödet.
Och det kanske är det viktigaste för oss individer någonstans, att vi är mottagliga. Det är så att vi ber om förändring och att vi är mottagliga för förändring. Då kanske vi får mer förändring också.
Mm.
Men apropå förändring underifrån då, Joel.
Ja.
Protect the Winters.
Ja.
Var står ni idag? Om du ska tala från Protect the Winters Sverige.
Vill du specificera lite mer?
Nej, men liksom så här, hur skulle du beskriva organisationen idag? Vad ni har liksom på agendan? För det här är väl som en del av det här Utelandet-kampanjen?
Ja, men exakt. Absolut. Vill du att jag berättar lite mer om Utelandet nu eller ska vi ta det sen? Eller ska...
Nej, men kör det. Kör på.
Absolut. På. Nej, men Protect the Winters är ju, vi är en ganska stor rörelse. Vi har ju dels Protect the Winters här i Sverige och sen har vi ju, kan man säga, den stora globala organisationen har ju sin största bas i USA kan man säga. Där är det väldigt maskineri. Och sen har vi också i Europa, i alla våra europeiska länder har vi de senaste 2 åren sett en enorm uppgång. I både antalet engagerade människor överlag, antalet personer som vi har lyckats knyta till rörelsen kan man säga på olika sätt. Antingen som anställda eller som ambassadörer i form av Jesper till exempel. Men också volontärer, medlemmar och olika företag inte minst. Ett exempel på lokalerna vi sitter i hos Burton. Så att jag skulle säga att vi är på en otroligt bra plats. Vi, och vårat, så här, vårat, vi har ju inget syfte i oss själva. Vi finns inget syfte för POW att växa som organisation, utan vårt enda syfte är ju de effekter vi försöker uppnå någonstans. Och det är ju få fler människor på fötter och vilja göra saker som är bra för naturen och planeten.
Och det går ju bra för det. Ni ökar.
Ja, men jag tycker det. Absolut. Jag ser en enorm skillnad. Pandemin har ju varit tuff, men den har också fått många människor att tänka och vilja agera. Inte minst på nya sätt. Så att resande är ju ett alltjämt väldigt stort fokus för oss. Och mobilitet då, som det fina moderna ordet heter. Mobilitet är ett jättetema för oss på Europanivå inte minst. Och där har vi, gör vi väldigt mycket saker. Men för att zooma in lite grann på utelandet. Varje valår så försöker vi göra en lite större kampanj som har ett lite tydligare fokus på demokratiskt medborgarskap. Ska säga. Vi är ju helt partipolitiskt oberoende, så vi skiter lite grann liksom, från ett rent POW-perspektiv så skiter vi lite i partierna. Liksom. De finns där, vi kan inte göra så mycket åt det. Men hur ska Sverige agera politiskt tillsammans? Alla partier liksom, från vårt perspektiv. Och förra valåret hade vi en kampanj som hette Välj vintern, som vi körde ganska hårt. En liten flört med Naturskyddsföreningen som körde Välj naturen. Då på den tiden. Och i år kände vi att vi ville göra någonting lite mer emotionellt. Någonting som gick in i hjärtat på människor. Så egentligen, vad är utelandet? Det är många som har frågat då, nu när vi har lanserat. Och utelandet är egentligen all fantastisk natur som vi har i Sverige. Eller på hela planeten egentligen. Då. Men all sjöar, skogar, havet, hela biologiska mångfalden och inte minst fjällen. Då, där många av våra medlemmar och Power gillar att hänga. Problemet är att den här naturen har ju liksom ingen egen röst. Den kan ju inte gå i försvar åt sig själv. Så där kände vi att här kanske vi kan ha en roll som knyter an till varför POW finns till att börja med, men som också tar det här till en lite ny nivå. Och Sverige är ett land som är fyllt med väldigt mycket friluftsmänniskor som uttryckligen har ett väldigt starkt samband och en väldigt stark koppling till naturen. Så känner vi, tänk om vi kan få alla de här som definierar sig som friluftsmänniskor i Sverige att samlas kring någonting, en sorts lägereld. Och där föddes idén om utelandet, att vi som är friluftsmänniskor i Sverige, vi befolkar utelandet. Så man kallar det som en sorts alternativ dimension av Sverige som bryr sig väldigt mycket om naturen och som vill liksom vara naturens försvarsadvokat i ett politiskt perspektiv. För att sätta press på beslutsfattare och politiker. Och budskapet är ju väldigt enkelt egentligen. Det är superenkelt. Gör det som krävs av forskningen för att skydda och värna om planetens bästa.
Strössla inte med tusenlappar. Eller gör till, det, till men exempel, inte till ja. Bilägare i Stockholms innerstad.
Nej, men precis. Så att lite det liksom. Vi vill, och det har lite varit pauskärna i grunden. Vi har haft mycket fokus på vintersport, men vi tänker att Jesper var inne på det också, att årstiderna flyter in i varandra mer och mer. Vi har mycket instabilare vintrar, vi har mycket tajtare svängningar mellan liksom extremväder och olika saker. Så att till slut så jag tror vi måste börja se det som en helhet och inte tänka vinter, utan så här, hur ska vi kunna bevara naturen och njuta av naturen hela året runt.
Ni har ju liksom en devis som ni följer globalt, det är det här förändringsvilja framför perfektion. Ja. Det är säkert många som har hört det förut och som känner till det, men jag tycker att det är en sympatisk ingång för er. Liksom. Var lite kort.
Ja, nej men så här, jag tror det som alla behöver acceptera är att det finns liksom ingen perfektion i det här. Det är för en komplicerad fråga. Du har varit inne på det också. Och som individ kan vi aldrig förväntas vara perfekta, för det finns inget som heter att vara perfekt. Varken som människa överlag och i synnerhet inte när det gäller liksom, hur ställer vi oss till klimatkrisen. Och klimatkrisen, ska vi komma ihåg, det är ju den lilla tårtbit av den planetära krisen som vi har lyckats, vad ska man säga, förmedla och göra folklig. Så det är ju en av dem, liksom, en del av den komplicerade situation vi har. Så därför tror jag att det gäller att finna liksom hoppet och energin i att faktiskt göra saker. Och där kommer förändringsviljan in. Så istället för att fokusera på hur kan vi bli perfekta medborgare, hur kan vi göra rätt rakt igenom, så är det viktigt att vi gör någonting. För det ger energi, det ger hopp och det liksom för oss ihop tillsammans. Så det är väl lite ett långt svar på en kort fråga.
Vad heter det? Vi är ju alla på ett eller annat sätt representanter för liksom outdoor-branschen.
Mm.
Och det här är en fråga som jag återkommer till jättemånga gånger i olika sammanhang och intervjuer och så. Men hur tycker ni liksom att, och kanske Carl är lite utifrån perspektiv också, lite där med liksom, hur tycker ni att outdoor-branschen sköter sig liksom? Hur bra är de på att axla sitt ansvar liksom? Eller så här, hur många hållbara skalplagg klarar den här planeten liksom? Varenda säsong så kommer det nya hållbara skalplagg, nya färger och nya stilar i nya fantastiska material som ändå måste tillverkas på något sätt.
Det här är en jätteintressant fråga, för det är lite, det finns ju mycket motsägelser i det här ibland, eller till synes många motsägelser, att så här, kan man köpa nytt och ändå förespråka att säga att man är klimataktivist men köpa en ny skaljacka? Kan man byta skidor var tredje år och ändå känna sig duktig liksom? Det är jättesvårt det här. Och det rätta svaret är väl att ja, det är väl klart man kan. Men det som är viktigt är att liksom någonstans rannsaka sig själv. Och det tror jag det gäller för bolagen i industrin inte minst. Där tycker jag att vi ser en enorm förändring. Förändringsviljan är det inget fel på. Men som klimatkrisen i helhet, det är förändringshastigheten det måste bli förändring på. Det är där, det måste gå fortare. Mm. Punkt, så är det bara.
Men om man har sett siffror, nu vet jag inte om det 10 eller kanske upp till emot 20% av de globala utsläppen som kommer ifrån klädindustrin alone.
Ja gud, är klädindustrin sjukt. Är ju...
Då är det kanske mer då H&M och Zara och Shein.
Vi får ju skilja på fast fashion och liksom kvalitetskläder, ja. Eller vad man ska säga. Det är två väldigt olika saker. Mm. Det är en sak att ha 52 kollektioner på ett år och en sak att ha en skaljacka i 10 år.
Exakt.
Men absolut. Det är
men det är också mycket färre personer som köper skaljackor än som köper kläder generellt.
Gud, absolut.
Så om alla var vintersportare kanske det också skulle vara ett stort
problem. Det vore ett större problem, ja. Absolut. Sen behöver ju alla göra sin del och få återkomma till inspirationen. Alltså det är klart vi måste inspireras och möjliggöras att göra bättre val.
Absolut.
Och det händer saker, absolut. Men det är ett tungt skepp att vända. Mm. Så att säga.
Men det händer ju ändå någonting liksom. Det är ju mer, eller jag vet nog det bara är min stigande ålder som gör att mitt Instagramflöde, det är färre så här Bali yoga resor som man ser, och det är mer.
Är det pandemin va?
Ja, såklart också. Nej men såklart också, givetvis. Nej, för att tänka annat. Nu är det tillbaka till mindfulness på Bali. Det har väl skett en förändring, det här med, jag menar, semester och staycation började redan, det var ju en grej innan pandemin.
Mm.
Så att skutan håller på att vända lite grann i alla fall.
Ja, absolut, skulle jag säga.
Och nu är det ju ganska många år sedan du och jag träffades första gången, Joel, så att, och du har ju varit med i POW ett tag. Liksom, vad kan du då under de här åren se en förändring i saker och ting?
Ja, absolut. Att säga något annat än jag skulle vara att ljuga rakt upp och ner. För det händer grejer. Mm. Det gör det absolut.
Men blir det mycket så att det här hörde jag för 5 år sedan?
Ja, så är det ju. Mm. Såklart. För det börjar ju med att det pratas. Så här, det ska marknadsföras. Den här förändringsviljan ska marknadsföras med pompa och ståt. Såklart. Men det som är svårt att förstå då är att det kanske, man har redan låst upp en produktionskedja och kollektioner liksom för flera år framåt. Så att, ja, okej, ni vill göra saker, men vi förstår att det kommer ta ett tag innan det här syns. Det som är bra är att det finns ju en väldigt stor liksom konkurrenskraft inom den här branschen, just vad det gäller teknologi inte minst. Vilka, nu är det lite tävling, vilka kan göra de bästa hållbara alternativa materialen, vilka kan utveckla de mest liksom smartare kläder, smartare funktionskläder, med färre kemikalier, färre liksom PFAS, färre giftiga saker. Och det är ju en bra grej.
Men det jag tänker på någonting som jag hörde dig prata om i morse när jag lyssnade på den här podden som du var med i. Det här med hur, och då pratade ni lite grann om just hur den här tron på tekniken har på något sätt, för vissa personer, det har på något sätt ersatt religionen i den här frågan. Istället för att tro på att det finns någon allsmäktig kraft som kommer lösa detta, så tänker man, nej men det är Elon Musk, han kommer hitta på någonting. Och så tror man att det här kommer lösa sig bara för man köper en Tesla liksom.
Och det är inte konstruktivt.
Vi ska konsumera oss ur det, är den här ständiga tillväxten liksom. Ja, det blir bra bara jag köper en nyare elbil.
Ja.
Och det blir på något sätt lite som ett hinder också.
Ja, så länge vi tror det så kommer vi fortsätta med det här beteendet att överkonsumera, fast vi kommer överkonsumera miljövänliga varor. Typ.
Miljövänliga inom situationstecken.
Exakt.
Mindre skadliga.
Ja, så det är klart, det är en svår balansgång, för vi behöver ju ha kläder. Men de behöver kanske inte alltid vara liksom spotless. Och så fort det blir ett litet hål så måste man slänga den eller så. Och alltså jag vet inte, men när jag var liten så gick inte kläder sönder efter en kvart. Som de gör nu heller. Så att det finns ju uppenbarligen den tekniken. Och den är ju inte ny. Alltså den är ju gammal. Mm. Och jag vet inte också om kanske var bättre fibrer. Jag har en kompis som håller på med textil, liksom jobbar med det. Hon säger att det går typ inte att få tag på bra tråd längre. För att fibrerna är mycket kortare. För att bomullen odlas så snabbt.
Just det.
Och sådär. Så det är väl också så här. Ett tecken, att kläderna går sönder kanske också är ett tecken på att vi håller på att pressa ur det sista ur moderjord.
Ja, men verkligen. Vi gör saker i för stor skala och för snabbt och i för högt tempo utan att tänka på konsekvenserna.
Mm. Men där, det var väl en positiv tanke att avsluta det här samtalet.
Så här också på, som svar på din fråga lite grann. Så här, jag tror absolut inte, tekniken kommer inte rädda oss. Vi kan inte tro på tekniken och teknologin som en sorts helig graal som kommer lösa allting åt oss. Vi måste ändra sättet vi bedriver civilisation på. Mm. Så är det bara. Sen kommer tekniken hjälpa oss jättemycket. Det kommer alltid vara en dellösning och vi kommer uppfinna smarta saker som stöttar oss. Men beteendeförändringen och liksom, vi måste flippa över och se på hur vi lever på jorden på ett lite annorlunda sätt. Ganska stort annorlunda sätt.
Nej, men så här, nu när det har varit höga elpriser så istället för att se liksom en mellanchef som sitter med golvvärme på 250 kvadrat som sitter och gråter ut i sitt uterum så kanske de skulle kunna artikla om här är tre tips för att sänka din elkonsumtion eller tre tips för
Och sånt finns ju, sånt tycker jag kommer mer och mer.
Ja, men jag ser inget sånt.
Alltså, måste du ratta om ditt Instagramflöde här, tror jag.
Ja, okay. Ja, men liksom nyheterna liksom så här, ja, men tidningarna och så här, nyheterna ja. Liksom så här, tips på så här, kör på det här sättet då minskar du din bränsleförbrukning med 30%.
Ja, men jag har faktiskt också tänkt på det att det sitter någon så här, just någon så här, en bild på någon ledsen medelklassman som har 1000 utelampor och bara jag har så hög elräkning. Och bara, varför? Det kan ju en femåring tala
om. Det är ju rättvisa aspekten av det också. Verkligen, liksom.
Det finns raggsockor. Golvvärme. Liksom
inte. Ja. Lite så. Det är väl också så himla starka normer. Liksom, att jag måste visa att jag har lyckats i livet. Och då ska jag ha den här golvvärmen och de här spotlightsen och de här fina träden i min trädgård på vintern och sådär. Alltså, det är ju sorgligt hur känsliga vi är för socialt tryck. Men det är ju också något fint med det. Att vi är flockdjur i första hand. Och det är ju också det som har varit vår... Alltså, vi har ju byggt hela civilisationen på att vara flockdjur som har samarbetat. Och det är bara det att nu håller på att samarbeta åt ett skitdåligt håll. Och så fort vi slutar med det så kommer det att bli så mycket bättre.
Ja, samarbete är ju ett fint ord, men det kan bli nästan på lite giftig nivå. För det är ju den här hyperindividualismen som liksom skaver där någonstans i mitten.
Ja.
Att vi ser ju inte, det är inte samarbete på en kollektiv nivå någonstans. Hur kan vi alla få det bättre? Utan alltså, hur kan vi som individer få det bättre på bekostnad av varandra nästan?
Mm.
Men ändå hyllar vi det. Och det är ju problematiskt. Nu blir det nästan lite överdrivet filosofiskt. Men lite så är det. Jag tror vi måste gå till en sund kollektivism, finns ett uttryck som heter.
Ja.
Och det handlar inte om att vi ska liksom bara sitta i cirklar och sjunga och liksom ha någon sorts, inte göra det vi gör, utan det handlar om att bry oss lite mer om varandra och kanske lite mindre fokus på att ha det så bra som möjligt som individer. I alla lägen.
Tiden rinner ut.
Ja.
Vi har typ dragit över lite. Jag väljer att ignorera det. Men hörni, om ni vill skicka med någonting eller liksom tänka på någonting, så här, dela med er av någonting som typ ändå på något sätt ger er hopp i allt detta mörker.
Det vi gör just nu. Att sitta och lyssna på det här. Jag fick vara med lite i början, men jag tyckte att det var fantastiskt att bara sitta och lyssna nu på allt det här. Ja, ja, massa i huvudet nu. Och det ger ju så otroligt mycket att få såna här tillfällen, att det spelas in och att vi verkligen pratar om det och att det finns många som kan så mycket om det och att det känns väldigt lättlärt och det är väldigt, väldigt viktigt.
Ja, ni då? Nej, alltså göra saker tillsammans.
Mm.
Det är kul och det ger energi. Och då känns det lite hoppfullt. I slutet av dagen, liksom, vad känns meningsfullt för dig att göra? Så gör det. Och försök ha kul samtidigt. För det är liksom, klimatkrisen behöver inte vara bara domedag och apokalyps. Det kan vara okej att vara ledsen och känna ångest. Men också känna sig positiv och liksom hoppfull. Det går att känna flera saker samtidigt. Så att gör saker tillsammans och ha kul.
Ja, jag åkte på min första stora miljöaktion. Det var Parismötet, COP21. Mm. Och då var det typ 3 bussar från Sverige som åkte. Och där lärde man känna hela aktivist Sverige. Och sen kände man dem. Och sen var det samma personer på demonstrationer. Och hej, hej och sådär. Och nu har jag varit föräldraledig 1 år från aktivismen. Och jag vet att jag kommer gå på en aktion om ett par veckor. Och jag kommer inte känna ens 80% kommer jag vara helt nya för mig. Mm. Alltså så snabbt växer den politiska miljörörelsen som gör saker. Det tycker jag är sjukt peppigt.
Verkligen.
Att se att det faktiskt händer någonting på riktigt även där. Men, och sen har jag har flyttat ut på landet nu, ganska nyligen. Jag har liksom varit stadsbo som har äntligen kommit ut på landet och börjat odla och sådär. Och igår så satt vi och gjorde lite så här förodlingar, som saker som ska in i växthuset. Och då var en av mina grannar, vi bor 3 familjer på en gård, och då sa hon så här: det känns ju verkligen annorlunda när man tänker på de här fröna, och liksom att man köper den här maten i affären. Och så bara... det är det här någon annan har gjort för mig hela tiden. Det är det någon gör, fast jag märker inte ens det när jag handlar. Och att det, jag tycker också, jag känner precis så hela tiden, att nu när jag börjat producera lite grann av min mat och börja liksom jobba med att läka ekosystemet med mina händer, att jag verkligen, jag hade så här jord under naglarna som jag fick peta bort på tåget hit, för att jag bara, så här kan jag inte se ut när jag åker in till stan. Men när man börjar vända, alltså sluta vara den här konsumenten, så går det så fort att börja se världen på ett helt annat sätt. Mm. Och att det är så underbart. Alltså det är inte ett sämre liv, det är ett härligt liv. Och
verkligen.
Det är många som kommer att ha det jävligt tufft i omställningen och redan har det, och folk mår redan jättedåligt och lider och dör. Men det kommer bli bättre när vi har ställt om för alla. Och det tröstar mig, det är hoppfullt.
Det är ju skillnaden mellan kunskap och insikt lite grann egentligen då. Du kan veta det där, men det är först när du kommer till den nivån som du känner, förstår det.
Eller skillnad mellan typ kunskap och kärlek. Eller?
Ja, ännu bättre.
Yes,
ännu bättre.
Jag älskar det här.
Där har vi det.
Ja.
Verkligen, mer kärlek.
Men hörni, tack för era tankar och
tack själv.
Åsikter. Nu kör vi.
Absolut.
Ni överlevde. Du klarar det.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.